Vet du vad, Kristin är poddval?
Ja. Ja.
Är det det?
Nej, jag har varit med i en podd innan.
Men vad var det för podd?
Men, för nyfödda fotografer. Eller för fotografer var det. Fotopodden. Aha. Jag jobbar som fotograf.
Ah.
Då var jag med i egenskap av nyfödd fotograf.
Så att du nyfödd fotograf, det är alltså en som nyss har blivit fotograf eller någon som fotar nyfödda?
Fotar nyfödda.
Ah, det är det. Ja. För man kan också vara nyfödd fotograf.
Ja, det kan man. Det var jag inte. Då hade jag nog inte blivit inbjuden.
Nej, jag tänkte, fast jag tänkte så här, hur är det att vara helt ny på det här?
Ja, i och för sig. Jag är inbjuden hit.
Är du nyfödd skolkurator?
Ja, tycker jag.
Det skulle du tycka det?
Ja, jag tycker det. Jag börjar kanske gå nu.
Ja.
Första år. Ja, men så här att jag börjar liksom. Ja, jag tror det.
Ja. Då kan vi se det som en BVC-kontroll.
Kan vi göra det? Kan vi se det som en
BVC-kontroll? Nej, det vill inte jag se.
Tillbaka med podden Schools Out och jag heter Henke Wermelin och är skolsköterska och med mig så har jag min partner in crime som heter
Carolina Manskog, skolkurator.
Och vi pratar ju om elevhälsa i den här podden.
Mm.
Och idag så har vi ju bjudit hit en kollega till
mig.
Dig och mig också. Ja, men kanske lite mer kollega till dig rent professionsmässigt.
Ja, men precis. Vi, vi har ju en kurator här idag.
Mm. Och med oss har vi
Kristin Bäckstrand.
Välkommen.
Tack.
Jättekul att du är här hos oss.
Tack. Mm.
Och vi jobbar ju alla ihop, eller du och jag jobbar ihop.
Mm.
På en skola.
På en skola, ja.
Men ni jobbar ju inte ihop.
Nej, vi jobbar ju inte ihop på skola, men vi jobbar ju ihop eftersom vi har samma profession.
Precis. Mm. Så är det.
Mm. Och då är ju vår första fråga, vem är du?
Ja, vem är jag? Mm. Jag är en 50-årig mamma till fyra som jobbar som skolkurator sedan något halvår tillbaka, lite mer, på två skolor i kommunen. Två F-6 skolor.
Mm.
Mm.
Och då, det var ju faktiskt svaret på den första frågan där, hur länge har du jobbat?
Ja, men jag började ju höstlovet förra året, faktiskt.
Det är inte så länge sedan, det känns så länge. Väldigt länge, tycker jag. Jag tycker det känns som att du har jobbat flera år.
Men det tycker nog egentligen jag också, att det känns som att jag har jobbat länge. Men det är inte längre än så.
Nej.
Men du har ju haft annan karriär bakom dig här innan, alltså, vad har du jobbat med mig innan?
Jag har nog egentligen hela min sociala arbetekarriär inom socialtjänsten, fast olika områden inom socialtjänsten.
Mm.
Jag jobbat med barn och unga alltid på olika sätt, men jobbat dels med utredning av barn och unga inom socialtjänsten, men mest av allt har jag jobbat akut och i kris har jag gjort olika typer av jourarbete.
Inom socialtjänsten?
Inom socialtjänsten, ja.
Just det. Så du är inte helt främmande för sammanhanget, får man ju säga då.
Nej, men det är man ju inte. För när man jobbar i socialtjänsten så jobbar man ju också tillsammans med andra, där skolan är en ganska viktig del av det man, de man samarbetar med.
Ja, just det. Du har stött på den här världen förut.
Ja, absolut. Mm.
Men du, vad var det som gjorde att du ville bli kurator?
Nej, men alltså faktum är att när jag började läsa till socionom en gång så då gjorde jag det för att jag skulle bli kurator.
Mm-hmm.
Ja, det var det jag tänkte. Och jobba som sjukhuskurator, det ville jag inte. För det hade jag liksom fått för mig att det är alldeles för svårt och alldeles för jobbigt. För känslomässigt jobbigt att arbeta med det.
Mm.
Så då var det skolkurator som jag tänkte att jag skulle bli. Men det blev jag ju inte, utan jag började ju direkt in i socialtjänsten och jobbade med barn och unga där, och sen trivdes jag jättebra med det.
Mm.
Så att jag blev kvar där. Och sen så gick ju åren och sen så har jag gjort ett uppehåll ifrån mitt arbete inom socialt arbete och jobbat som egenföretagare några år.
Okay.
Och kände att jag längtade tillbaka ett socialt arbete, men jag ville göra någonting annat än det jag hade gjort innan. Mm. Och så dök det ju upp en annons. Mm.
Och då kom den gamla drömmen då tillbaka.
Då kom den tillbaka, ja. Och så tänkte jag, nej men jag ska prova, jag söker. Är det meningen så blir det.
Så. Och det är ju superglada för såklart.
Ja, det är jag med. Det har ju verkligen, det är ju roligare än vad jag förväntar mig faktiskt. Mm.
Vi var ju inne på hur man blir kurator. Det har vi berättat lite grann om, va? Vi kan dra det lite fort.
Ja, vi kan dra lite snabbt. Vad var din? Hur blev du kurator? Alltså, vad har du för utbildning bakåt?
Jag är socionom i grunden. Så det är min utbildningsbakgrund. Mm. Och sen så gör man ju en massa vidareutbildningar inom socialtjänsten. Mm. Men det är socionomutbildningen som man väl får säga i grunden för att bli kurator. Mm.
Och de allra flesta har ju den utbildningen, men inte alla. Vi har ju inte en sån, vi har pratat om det innan här, att vi har ju inte en skyddad yrkestitel på det. Eller utbildnings... Man måste inte vara socionom för att bli skolkurator. Precis. På samma sätt som man måste vara socionom för att bli hälso- och sjukvårdskurator. Tror jag.
Nej, just det. Precis.
Och det här kan man höra mer om i avsnitt 2.
2, va? Ja, precis.
Nej, 3.
Ja, 2 eller 3.
Vi får kolla upp det. Ja.
I avsnitt 3 kan man få reda på hur man blir kurator.
Precis. Men du, vad skulle du beskriva att en kurator gör på jobbet?
Ja, precis. Jättemycket olika grejer, tänker jag. Och det här var ju verkligen nytt för mig när jag började som kurator. Jag hade väl ett hum om vad man gjorde som kurator. Men... alltså först och främst så har ju ni ju pratat om såklart, så är man ju en del av elevhälsoteamet som kurator, och det är ju jag med på de skolorna där jag är och liksom lyfter det psykosociala perspektivet för eleverna på skolan. Sen tror jag det som de allra flesta tänker att kuratorer gör, att jag har samtal med elever, det har jag förstås. Ganska mycket samtal med elever tycker jag att jag har haft. Och sen utöver det så är det mycket möten. Jag är med på olika typer av samarbetsmöten, SIP-möten bland annat. Och andra skolmöten och möten med vårdnadshavare. Där man liksom diskuterar och stöter och blöter olika saker kring elever. Och sen är jag ute i klasser och håller lektioner. Och vi pratar mer om värdegrundsfrågor och hur man är mot varann. Och den typen av frågor ute i klasserna.
Mm. För du jobbar ju också på en F-6 eller 2 F-6 skolor.
Mm.
Så det är ju ganska små barn och eller väldigt små barn och så ganska stora, nästan på gränsen till tonåringar. Är det någon, tycker du att det är någon skillnad i hur du jobbar gentemot de små barnen och mot de äldre?
Alltså egentligen, om jag ska vara helt ärlig, så har det inte varit så stor skillnad som det borde vara. För det är nog det som har blivit för mig, att man har hamnat i ganska mycket enskilda elevsamtal, mer av det åtgärdande arbetet på skolan. Men det borde vara så att jag skulle jobba mer i grupp, mer med hela grupper tycker jag, i de lägre åldrarna. Och att de enskilda samtalen har lite slagsida till de som är äldre.
Så det är som man tänker, lite traditionellt.
Ja, precis. Men så tycker inte jag riktigt att det har blivit. Men min förhoppning är att det ska bli mer av det på hela skolan. Att jag ska vara ute mera och jobba ihop med lärarna. Mm. Och jobba i liksom grupper och i klasserna. Och jobba mer med, liksom, med lite mer övergripande. För att fler ska få tillgång, kanske till mig som kurator, kan jag tänka. När man sitter med enskilda elevsamtal så är det ganska få elever som får tillgång till mig. Mm. Jämfört med när man är ute mer.
Ja, precis. Men jag tänker, när du jobbar i grupp, så har du alltid lärarna med dig? Eller händer det att du går ut själv och jobbar?
Det har varit lite olika. Nu ska jag säga med en gång att jag har inte varit ute så himla mycket som jag hade önskat. Men någon insats vi hade, då var lärarna med också i klassrummet. Men man får nog säga att det var jag som höll i lektionerna, men lärarna satt med. Vid något annat tillfälle var lärarna inte med, för då delade vi upp klassen. Då var det mer en form av insats vi gjorde i den klassen, för att det har varit lite stökigt i den klassen. Och då var vi tvungna att dela upp klassen, och då hade läraren lektion med dem som jag inte hade då. Men förhoppningen är faktiskt att vi ska jobba mer ihop. Och det finns lite ambitioner om det till hösten, att vi ska jobba mer gemensamt liksom i klassrummen.
Mm. Och hur gör du då? Liksom, tar du de lärarna som känns som de visar intresse? Eller, hur, eller gör du något årsjul? Eller hur kommer du in? Liksom? Mm.
Ja, årsjulet håller vi ju på med. Och sen tänker jag kanske att man börjar med de lärarna som känns som mest intresserade av att vilja liksom jobba ihop så. Att man börjar någonstans och så får man snickra vidare på det där sen och få till ett mer integrerat arbete över hela skolan. Så. Ja. Men nu på den ena skolan jag är, där har vi ett projekt där vi jobbar ganska intensivt med övergången från förskolan till förskoleklass. Mm. Och där är tanken att elevhälsan ska vara väldigt integrerad redan från början, och vi har påbörjat det arbetet och ska fortsätta det under hela nästa läsår. Så där är ju en ganska naturlig del att gå in och jobba ihop med lärarna.
Ja, och även så där, med de andra då i elevhälsoteamet.
Ja, självklart, självklart. Men att kanske då hålla lite klasslektioner och så ihop med lärarna. Ja, där. Ja, ja. Så det finns en liten tanke där.
Men jag tänker lite också det här kring att, som Henke var inne på innan, att du har jobbat så länge i socialtjänsten. Mm. Och skolan och socialtjänsten är ju liksom två myndigheter som gärna har jobbat, eller de jobbar ju ofta parallellt, liksom, sida vid sida.
Mm.
Och jag tänkte, vad tänkte du om skolan när du satt på andra sidan, alltså, innan du började här, jobbade jag som skolkurator. Liksom. Hade du några tankar utifrån ditt socialtjänstperspektiv liksom, om skolan och skolans verksamhet?
Ja, det hade jag nog lite, och nu kanske jag får skämmas lite då, för att då hade jag nog kanske bilden av att det ofta var så att vi inte tyckte att skolan gjorde tillräckligt. Måste jag väl erkänna.
Ja. En ledande fråga också.
Nej, men det tyckte vi ofta, att skolan inte gjorde tillräckligt, och att det skulle dumpas över på socialtjänsten. Man tyckte att de kunde ha gjort mer. Och nu är man ju liksom på andra sidan och kanske ser nästan tvärtom ibland. Socialtjänsten kunde gott göra mer. Nej, men framförallt så ser jag väl att skolan faktiskt gör väldigt mycket. Nu har jag ju inte jobbat direkt mot de skolorna som jag är skolkurator på, men vi ser att skolan gör mycket. Mm. Det finns ju ett intensivt arbete för eleverna. Och när socialtjänsten kontaktas så är det ju faktiskt för att man ser att nu behöver vi mer hjälp utifrån. Mm.
Men det där är ju en vanlig, alltså det, om man tittar på hur vanligt det är, eller hur vanligt det är att skolan säger så här, varför gör inte socialtjänsten någonting? Eller den vanligaste, varför tar de inte bara barnen i de ärendena? Mm. Alltså, ungefär som att det är lösningen, att man går direkt till, eller på samma sätt som man ibland säger, det var väl bättre än förr när vi var små och gick i skolan. Nu är det så mycket som är dåligt liksom. Och på samma sätt med hemtjänsten eller sjukvården så klagar dagpersonalen på nattpersonalen och nattpersonalen klagar på dagpersonalen.
Man skiljer på någon
annan. Ja, men visst. Ja. Eller på akuten, varför gör de så här?
Men jag tänker ändå att på något vis så skulle det vara bra om man... Det är en bra erfarenhet att ha med sig, tänker jag, har varit på socialtjänsten, för man får liksom... Kanske, man önskar att det fanns en större förståelse för varandras verksamheter, liksom, att man skulle kunna...
Ja, men tror inte ni att det faktiskt beror på att man har de här parallella spåren? Att det liksom, socialtjänsten jobbar med sitt och skolan jobbar med sitt. Och man kuggar inte i varandra så väldigt mycket på vägen som man borde kunna göra. Och då får man ju inte så mycket förståelse för varandras arbete. För man jobbar inte liksom tillsammans. Nej. Utan man tänker att nu gör ni ert och så gör vi vårt. Och så försöker vi stämma av med varandra vad vi gör. Men att det kanske inte räcker. Man behöver vara mycket mer, liksom, samverka mycket mer än vad man gör idag.
Tror du att det skulle gå? Alltså, lagmässigt och praktiskt?
Ja, det tror jag. Mm. Därför att jag tror till exempel att man använder det här att man faktiskt kan be om samtycke för att prata med varandra. Det tycker jag man använder alldeles för dåligt. Har man ett samtycke från vårdnadshavarna att prata med varandra så får vi ju prata med varandra. Och det tänker jag att man använder för lite.
Mm.
Ja, så det tror jag.
Men kan man säga då att vi brukar fråga våra gäster så här, stämde dina förväntningar med arbetet? Det gjorde du inte helt och fullt där. För det,
nej.
Jag tyckte först att vi inte gjorde för lite i skolan.
Nej, men ja, precis.
Det borde och.
Nej, men det är ju alltså, så här, jag kan väl helt ärligt säga att helt vad jag skulle förvänta mig, det visste jag inte riktigt eftersom jag inte jobbat som skolkurator. Fast jag är nog sån att jag börjar att jobba och tuffar på och så får jag lära mig på vägens gång vad man gör som en kurator. Och det är ju lite så att man uppfinner ju liksom jobbet lite på plats själv också. Mm. En del har jag ju inte vetat om att jag skulle göra. Nej. Men har jag förstått på vägens gång att det här ingår i min uppgift eller borde kunna göra det.
Ja, sådär. Just det. Sen kan det ju vara också lite olika på olika skolor. Ja, vem som det är har ju andra säkert. Olika ansvar. Så jag tänker som det med frånvaro.
Mm.
Ja, och du är ju också på hantering. Olika skolor så det kanske ser olika ut på de olika enheterna också.
Mm, det gör det ju. Ja, men det gör det ju. Och det blir ju, den ena skolan är jag ju lite mindre på. Alltså det är klart att liksom, samverkan och hur man jobbar ihop, det blir ju lite naturligt enklare på den skolan man är oftare.
Mm.
Så är det ju.
Men du, vad anser du vara de största utmaningarna för en skolkurator? Om man tänker, vad är det liksom svåraste? Eller...
Och det tror jag också ser olika ut på olika skolor, mm. måste jag säga. Mm. Och det har nog stor betydelse om det är en liten skola eller stor skola.
Mm.
Men om jag tänker på den skolan där jag jobbar lite mer, som en lite större skola,
mm.
Så tycker jag att utmaningen för mig är att få till god samverkan med lärarna. Alltså mm. för att det är både lokalmässigt och organisatoriskt är lite svårare att mm. träffa varandra, att få till en bra samverkan och sitta och prata. Bara en sån enkel sak som att i personalrummet där jag oftast går till, dit kommer inte alla.
Ja,
utan det är två hus, och i det andra huset där sitter en stor del av arbetslaget och tar sina fikapauser.
Ja, ja.
Det är en sån enkel sak, men det försvårar att man mm. kommer nära varandra och kan jobba tillsammans och lära känna varandra.
Ja, just det.
Så det kan jag tycka, och att få då liksom slagsida åt det hållet, att man jobbar mer främjande och förebyggande istället för att jobba åtgärdande och sitta fast i samtal. Det är klart jag ska göra det också,
mm.
men inte bara det.
Nej.
Så det kanske jag ser som en ganska stor utmaning.
Mm.
Att det saknas liksom organisatoriska förutsättningar, nästan låter det som. För
ja,
att det
men
ska
lite
få till
så.
Det
man, och jag tror man hör ju det från fler, så det är nog en ganska vanlig.
Ja, det tror jag också. Det.
Ja. Men det går ju att ändra på. Det går ju att jobba på. Mm. Och jag kan ju inte ändra på hur de organisatoriska förändringarna, förutsättningarna, kanske mm. inte jag kan ändra på. Men jag kan ju ändra på vart jag tar min kopp kaffe, mm. till exempel.
Ja, men.
Det finns ju saker man kan göra själv för att underlätta.
Ja, sen tänker jag när vi har skolkurator här, så måste vi nästan prata lite orosanmälningar också.
Mm.
Särskilt eftersom du också har jobbat i socialtjänsten, tänker jag att du har lite erfarenhet av orosanmälningar.
Ja.
Och då tänker jag att det är ju en ganska, inte så rolig del av vårt jobb, men ändå mm. ganska viktig.
Mm.
Och så har du liksom tänkt kring orosanmälningar. Hur kan du liksom guida elever eller föräldrar eller lärare också genom en process där man gör en orosanmälan? Som kurator, vad har du för ingång i den processen, eller hur delaktig är du i den, i orosanmälningar när skolan behöver göra orosanmälningar? Förstår du min fråga?
Ja, mm. jag tror jag förstår din mm. fråga. Jag tycker kanske inte att jag har varit så delaktig, om jag ska vara helt ärlig. Jag har gjort egna orosanmälningar, har jag gjort sedan jag började, utifrån uppgifter som har kommit till mig som kurator. Det har jag gjort.
Mm.
Jag har varit med och läst igenom orosanmälningar som rektor har gjort. Mm. För att ha tankar om det mm. står rätt saker i anmälan mm. utifrån ett socialtjänstens perspektiv. Det har jag gjort mm. också. Sen har jag ju erbjudit mig att informera och utbilda personalen i anmälningsplikten.
Mm.
För den är också, alla har inte kunskap om den, tillräcklig kunskap om det. Och det vet jag sedan mitt jobb inom socialtjänsten också, när det var en del av mitt jobb att vara ute och utbilda i det. Så det har jag, men dit har vi inte kommit.
Nej.
Så det hoppas jag.
Men du har gjort en del egna orosanmälningar i alla fall. Hur har det, just det här dilemmat kring förtroende och att man kommer till kurator och kurator har tystnadsplikt och så landar man ändå att man måste göra en orosanmälan. Mm. Hur har du liksom hanterat det?
Alltså först och främst så berättar jag för alla elever som kommer till mig att det är så.
Mm.
Att jag har en anmälningsplikt, precis som alla på skolan har. Så att om de berättar någonting för mig där jag tänker att jag blir orolig för hur de har det, till exempel hemma.
Mm.
Så kommer jag behöva berätta för socialtjänsten om det för att de ska få hjälp. Så det vet de om när vi börjar liksom och samtala. Men sen har jag inte tyckt att det har varit så problematiskt. Mm. Så. Och det kanske har att göra med att jag har mött ganska många föräldrar i andra änden.
Ja,
just när det har kommit in en orosanmälan och de kommer och det är kris och liksom de är oroliga och rädda. Och man har fått ägna ganska mycket tid åt att lugna ner och avdramatisera. Mm. Och så det tycker jag kanske att jag har kunnat göra när jag pratar med vårdnadshavarna också.
Så att de har en förståelse för.
Ja. Och de flesta vet ju ändå om att det är så.
Mm.
Att får vi sån information till oss, så behöver vi göra en orosanmälan.
Mm.
Så att jag har inte tyckt att det är ett problem.
Nej. Jag tänker att det kan vara ett dilemma. Vi har ju podden riktigt också till många olika. Alltså även till föräldrar kanske, eller till studenter eller så. Så att det inte är en viktig sak att ändå reflektera över. När man
absolut, och jag tänker som lärare. Mm. Man står i den situationen att man vill göra en orosanmälan. Att man också har en relation till föräldrarna. Man ska upprätthålla kanske och så vidare. Det är klart att det är bekymmersamt.
Mm. Mm.
Och många löser det ju så genom att rektor då står som ansvarig på orosanmälan.
Mm. Vad tänker du om det då? Du som har varit på andra ändan.
Ja, men jag tycker nog att det är en ganska bra, ett bra sätt att lösa det på. Sen kanske jag tycker att den som sitter med informationen också ska stå med på anmälan. Mm. Alltså den som har fått den oroande informationen till sig ska finnas med på anmälan. Men att rektor är den som står
Som anmälare.
Som anmälare, ja. Det tycker jag. Det tycker jag är ett sätt också att skydda och ta hand om sin personal. Mm. Tycker jag.
Mm. Ja, men det finns väl... Man har ju sett, eller i varje fall fått intrycket av både när man kanske tar emot elever från andra skolor och så, att ett sätt att göra det är att slänga iväg en orosanmälan. Då har man ju gjort sitt, så att säga.
Ryggen fri, liksom.
Ja, ja, liksom, då kan jag, då har jag agerat på det jag fick till mig och så slänger jag iväg den. Men sen så, det, vad jag har förstått, så förordas ju mer det här att försöka skapa... Ja, men det är väl det du är inne på också, nu också, att, här, att skapa en förståelse för varför gör vi det här, att få med föräldrarna på båten, att, och det här med förplaneringsmöte, eller vad kallas det?
Ja, men ibland kanske man till och med har hjälper föräldrarna att göra en ansökan istället.
Ja. Så att man liksom grundar för att det ska kunna fortsätta det här arbetet. Att det inte bara leder till någon slags hävstång. Att nu gör vi en orosanmälan på er, nu får ni skärpa er.
Och en väldigt bra rutin för det, som jag inte tror att man använder i den här kommunen speciellt mycket, men som jag var van vid när jag jobbade på mottagningsgrupp i en annan kommun, det är ju att man har anmälningsmöten. Och det är ju att anmälan då lämnas vid sittande bord. Alltså skolan bjuder in socialtjänsten och vårdnadshavarna, och så sitter man tillsammans och berättar om sin oro, och sen så får socialtjänsten orosanmälan där vid sittande bord. Då tyckte jag att man fick möjlighet, alltså föräldrarna fick möjlighet att ställa frågor, och sån oro och sånt, det kunde komma upp i rummet, och det var betydligt enklare att jobba vidare tillsammans sen för skolan.
Ja, men exakt. Det blir ju inte lika mycket bara en slagpåse.
Nej, precis.
Men det har vi ju kört lite grann här, vet jag. Men det kanske inte
är
standard.
Jag tror överallt. Inte att det är så vanligt här. Nej. Som det, jag tror att de kanske är lite för få för att hinna med det faktiskt, om jag har förstått
det. Ja, det hänger ju på socialtjänsten också.
Ja, det är ju socialtjänsten som framförallt, och jag har frågat och bett om det, men de har inte riktigt hunnit med, tror jag.
Nej, men det är en bra grej, så att man inte, så att det inte bara blir liksom en enda stor negativ tornado, så att säga.
Och inga konstigheter när man möts i kapprummet sen nästa morgon i skolan, för att man har suttit och haft det där mötet tillsammans. Så det tror jag är en jättebra grund.
Och alla hörs vad som, alla hör vad som sägs. Så,
precis.
Ja, absolut, jag håller med dig helt. Elevhälsa då?
Ja.
Detta är ju ändå en elevhälsopodd. Fokus ska vara på elevhälsa.
Vi måste ta med det.
Det är bara så. Vad tänker du på när du hör begreppet elevhälsa?
Ja, vad tänker jag på då? Jag tänker på jättemånga olika saker, tror jag. Men jag tänker att elevhälsa handlar om att varenda unge där ute på skolorna ska må bra och få de bästa förutsättningarna att växa som individer och gå ut skolan en dag med godkända betyg. Kunna läsa vidare och kunna få jobba med det de vill. Det är en stor grej, tänker jag, elevhälsa. Och som egentligen alla på skolan är involverade i. Varenda vuxen på skolan är involverad i elevhälsa för mig. Så tänker jag.
Det är lite vidare än bara elevhälsoteamet.
Ja, inte bara elevhälsoteamet, nej, som jobbar så specifikt med elevhälsa. Men just elevernas hälsa, det berör oss ju alla på skolan, så tänker jag.
Och jag tänker så här, hur tror du att den optimala organisationen är? Liksom hur ska man jobba så att det gynnar eleverna bäst i elevhälsoteamet? Hur skulle du vilja att det... Eller har du någon tanke om det? Det kanske du tar.
En svår fråga, Carolina. Ja. Det kan jag inte säga att jag haft någon jättebra tanke på alls. Mer än att man måste organisera det så att man inte sitter på sina möten bara. Att det är det som är elevhälsoteam. Alltså man sitter och har möte och sen så dumpar man över någon slags idé eller förslag till lärarna. Men prova det här, och sen så blir det inte så mycket mer av det. Alltså det får inte vara ett sånt avstånd emellan som det är idag. Det upplevde jag. Jag vet ju att vi pratar om det här i vår kommun. Men det var ju något av det jag upplevde från början när jag började. Att den här samverkan som jag trodde var så stor inte var det. Där hade jag ju önskat en annan. Sen hur det ska se ut organisatoriskt.
Nej, och det kanske är olika för olika skolor.
Det har jag lite svårt att svara på. Men man måste få till det. Att man jobbar mer integrerat och tillsammans. Alltså tvärprofessionellt, som man pratar om. Det innefattar ju lärarna också. Och de är inte så ofta med i de diskussionerna, tycker inte jag, idag.
Nej. Nej, men det här är ju en återkommande fråga på alla nivåer. Men det kan ju dels vara, alltså, det är ju inte, det är inte negativt att man också, som du säger, det här med att man stöter på varandra.
Nej, precis.
Eller hur, att man sitter nära varandra, det finns poängen med det. Mm. Samtidigt kan man ju vända på det och säga, ja men vi har aldrig haft så goda kontaktvägar som nu. Vi har datorprogram med väntelister och vi har e-mail och vi har Teams-möten och allting. Alltså, så hur man organiserar kan man ju ändå göra på en massa olika sätt, va?
Mm.
Men, och att det inte blir det här isolerade som ni också pratar om, med att vissa grupper träffas kanske mer än andra, och att man inte har en återkoppling till lärarna, som vi ofta också får höra.
Mm.
Alltså att det blir olika öar som lever i egna liv sådär.
Mm. Ja, men
så
precis.
Men det är en svår fråga på ett sätt, samtidigt som det borde inte vara så svårt, kan man tycka.
Nej, det kan man tycka. Men det är väl antagligen också så att på en mindre skola hade det nog varit enklare. För där, om jag tar den ena skolan som jag är på, så där träffar jag ju alla lärare egentligen varje gång jag är där.
Ja, det finns bara ett lärarrum.
Det finns bara ett lärarrum och man träffar alla under den tiden man är där. Men det kan ju gå en vecka utan att jag träffar alla på den större skolan. Så är det.
Absolut.
Och det är klart att det gör skillnad. Det tror jag ju att det gör.
Mm. Sen upplever jag att när man har varit länge på ett ställe så... Så jag har ju varit väldigt länge nu på den här skolan, den här högstadieskolan. Det händer ju någonting efter många år också.
Mm.
Att man blir som en möbel som finns där. Mm. Ja, men om vi tänker så här då. Nu, du har ju dels jobbat länge inom socialtjänsten och sen nu på skola också, och med barn och ungdom. Vad tänker du är de svåraste utmaningarna idag när man tänker gentemot barn och ungdomars hälsa? Har du någon uppfattning där?
Tänker du utifrån skolans perspektiv eller tänker du...
Nej, vi kan väl tänka generellt brett samhällsmässigt. Vad är det som är de stora faktorerna som påverkar ungdomars hälsa negativt idag enligt det du möter och har mött?
Liksom... Nej, men alltså jag tänker nog mer att generellt så tycker jag ju att yngre barn mår sämre psykiskt. De har ju andra liksom, uppväxtvillkor på många sätt än vad man hade för 20 år sedan. Mm. Det tänker jag. Jag tänker att det har bland annat med sociala medier att göra. Att man har en annan tillgång till hela världen som är positivt å ena sidan. Men som också å andra sidan gör att man jämför sig och mäter sig med betydligt fler människor än man gjorde för 20 år sedan. Det finns en ängslighet och osäkerhet hos många, tycker jag, som jag möter, många barn som jag möter. Och jag tycker kanske att vuxenvärlden och skolan inte är så bra på att möta den förändringen. Jag tycker att vi ser ganska många barn i skolan, nu går jag över på skolan, men jag tycker att vi ser ganska många barn i skolan som inte riktigt får skolmiljön att fungera. Mm. Känns lite som att vi har ett gäng stjärnor där som vi försöker liksom att stuva in i fyrkantiga formar. Och det går inte. Och när vi fortsätter att envis försöka göra det så går de liksom sönder på vägen.
Mm.
Och där tycker jag att hela vuxenvärlden, inklusive skolan, måste bli så mycket bättre på att se det och se de förändrade behoven.
Mm.
Anpassa skolan.
Anpassa skolan, ja. Och det är ju inte bara skolan egentligen, men det är ju skolan som vi jobbar i. Att anpassa den på ett annat sätt så att fler får plats. För jag tycker att det är fler och fler som liksom åker lite utanför, som inte får plats. Jag tror helt enkelt inte att vuxenvärlden riktigt hänger med. Det går ju ganska fort i barnens värld.
Mm.
Och det gäller kanske både föräldrar och oss som jobbar professionellt i skolan, att vi inte riktigt hänger med ungarna i det. Så att det behövs ju helt klart en annan inställning till det och en förmåga att anpassa snabbare än vad vi gör idag, tror jag.
Mm.
Ja.
Du träffar ju också mycket föräldrar, eller har kontakten då med föräldrar och har väl haft det även innan då mycket. Vad har du för tankar om föräldrarollen idag? Liksom, är föräldrar väldigt bekymrade och oroliga över sina barn eller mer så än innan?
Ja, nu får jag ju också ta till mina erfarenheter från socialtjänsten. Så tycker jag kanske det faktiskt, att föräldrar är ängsligare kring föräldrarollen idag än vad man var för ett antal år tillbaka sen. Det tror jag. Att man har mer en uppfattning om att man måste ha liksom professionellt stöd i att vara förälder. Att man inte tror att det duger att man har det liksom inbyggt, ett tillräckligt bra föräldraskap. Mm. Det kan jag tycka. Att det kan finnas en ängslighet. Mm. Å ena sidan, å andra sidan kan jag tycka att man ibland kanske släpper lite för mycket också. Och det kanske handlar om det här, den här snabba utvecklingen som vi pratade om innan, som handlar om sociala medier. Nu tar jag det som ett exempel. Men, men där man liksom, för att man inte hänger med så släpper man. Mm. Där barnen kanske hade behövt ha mycket mera vägledning och guidning, särskilt i de yngre åren, innan man kan släppa. Så det är väl kanske lite både och nära på.
Men någonstans kanske vi har ju en, alltså en ungdomsgeneration i alla fall idag, som har lärt sig Snapchat och sociala medier samtidigt som sina föräldrar. Det är svårt att vägleda någon i något som man själv är också är nybörjare.
Men precis, så är det ju absolut.
Kan du Snapchat väldigt bra?
Jag kan inte Snapchat väldigt bra. Jag hade Snapchat och tog bort den. Jag hade TikTok också och tog bort den efter ett tag.
Jag har provat på dem i alla fall. Det har jag gjort med
de flesta, tror jag. Även inne i dataspelsvärlden och försöker att lära mig bara för att hänga med och veta vad de pratar om.
Ja, just det. Ja, men det är viktigt.
Men det betyder inte att jag spelar, för det gör jag inte. Men jag har barn som spelar, så de får lära mig och visa mig.
Ja, men det är bra att koll på sitt arbetsfält.
Det tycker jag.
Även om det alltid känns som att man ligger liksom tre steg efter.
Ja, det gör det ju. Men man kan försöka i alla fall.
Ja, det är sant.
Men är föräldrar väldigt oroliga? Det talas ju. Jag brukar ju ta upp det här lite då och då. Vi i den här podden, när vi pratar om psykisk ohälsa, att det nämns ofta nu och den ökar och vi
ska vara inte riktigt hur det gör egentligen.
Samtidigt talas det mycket om det. Upplever att det finns en stor oro där omkring, om man tänker från föräldrar eller från lärare och skolan och så?
Nej, men det kanske är så här, tänker jag ibland, att en del vuxna och föräldrar tror att det behövs liksom professionell hjälp mycket fortare än det behövs. Alltså att man inte vågar, kanske man tänker att nu är det någonting som är, och mår så dåligt. Och så pratar man liksom inte själva om det hemma, utan man tänker att då behövs det en kurator, eller då behövs det liksom en psykolog eller så. Den här ängsligheten, tror jag, lite grann som jag pratade om. Att det kan, för en del, det gäller ju såklart inte alla.
Det finns
ju de som har jättebra liksom, kommunikation med sina barn och pratar jättemycket med sina barn. Så det är klart det ser olika ut. Men att man lite snabbare tror att det behövs professionell hjälp.
Man behöver expertråd. Liksom.
Men
för det där ser man ju också ibland i politiska förslag. Alltså att det är så här, vi måste ha fler kuratorer. Det läste jag nyligen någonstans. Jag vet inte vart. Men blir det bättre då, tror ni? Ni som är kuratorer. Jag stoppar in 3 stycken extra på varje skola. Då kan man gå till dit och så löser det sig.
Alltså det är jag inte helt säker på. Sen kan vi väl se att det hade ju inte gjort någonting om vi hade varit några till i kommunen men det handlar ju om att vi ska göra rätt saker också.
Det tänker jag också. Hade vi varit några fler så hade vi kunnat jobba mer på gruppnivå. Kanske hjälp. Jag tror inte automatiskt att vi behöver att fler ungdomar och barn och ungdomar behöver enskilda samtal. Det tror inte jag att det är det som det behövs.
Utan du menar mer det här, komma ut i klass och göra förebyggande arbete och hälsofrämjande arbete.
Ja, man kanske
jobbar
tillsammans
arbete
med lärarna mer. Alltså, var en del i skolan på ett annat sätt. Men alltså, i vardagen, under lektionstid och så. Kanske vara med och planera vissa lektioner kring sexrelationer, alltså samtycke och sådär. Men för att vi ska kunna vara det så kanske vi behöver vara något fler än vad vi är idag i den här kommunen i alla fall.
Men det blir väl så att när vi har fått slagsida åt det åtgärdande arbetet, så är det ju svårt att liksom få det att tippa över utan att ha tid. Det är ju det handlar om. Så det blir ju lite att man får försöka göra tippa över det ändå, fast man har redan har fullt upp. Så det är klart, ur det perspektivet hade det ju varit bra att vara någon till.
Ja. Eller att man inte alltid räknar elevantal, tänker jag. Jag tänker att det är samma för skolsköterskorna egentligen. Att man behöver liksom räkna enheter mer än hur många skolor man har, kanske mer än hur många elever man har på sin tjänst. För det handlar ändå, just som du pratade om innan, är man på en skola en dag i veckan, då blir det svårt att jobba tillsammans med förskoleklassläraren liksom, i vardagen.
Titta på upptagningsområdet och så också. Hur var din egen skolgång?
Men den var rätt bra, tycker jag. Jag har tyckt om att gå i skolan. Alltid faktiskt. Sen är det klart att man ibland har varit trött och känt sig hängig just den dagen eller sådär. Men jag har alltid trivts i skolan. Så att att jag har bara positiva minnen. Antagligen nu som äldre mer positiva. De kanske var ibland. Man romantiserar lite de här. Särskilt första tiden i skolan. Men jag tycker att jag har haft en bra skolgång.
Men du, vad söker barnen för när de söker själva då? Eller söker de själva?
Ja, inte de allra flesta som har kommit till mig har inte sökt själva. Några har gjort det. Och då är det nästan alltid då är det konflikter. Kompis liksom relaterade konflikter är det. Ja. I princip alltid. Och det är ju sånt också när de kommer och bara liksom ramlar in hos mig på rasten eller så är det det handlar om. Då är det något som har hänt just där och då och så behöver de liksom få lite hjälp och reda i det.
Ja.
Det är nog det vanligaste. Annars är det ganska mycket vårdnadshavare som har ringt mig och då är det ofta det här att det är liksom, de känner att det är något som kniper och barnen trivs inte i skolan och de vet inte riktigt vad det handlar om och tycker det är svårt att prata hemma.
Ja.
Och frågar om jag kan prata och se lite om jag kan dra lite i de trådarna och se vad det handlar om.
Ja.
Det är rätt mycket. Och så är det lärare som hör av sig också.
Ja. Ja.
Och då är det i regel också samma saker, att de liksom märker att det är någon elev som inte riktigt mår bra i skolan.
Ja.
Och då är vi där igen, att jag tänker att rätt mycket hade nog kunnat lösas genom att man hade kunnat jobba mer främjande och förebyggande på gruppnivå.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Jag tycker nog det är variationen. Att jag får göra många olika saker. Och att den ena dagen liksom inte är den andra lik. Så har jag ju varit van att jobba även inom socialtjänsten. Att man inte riktigt har vetat vad man ska göra den här dagen. Klart jag har planering när jag kommer till skolan och ska jobba. Men den kan ju också vändas upp och ner för att det är någonting annat som händer. Och jag tycker nog att det är rätt roligt. Ja. Sen tycker jag det är roligt att få liksom utforma min egen tjänst. Det är ju både utmanande och roligt tycker jag. Det är utmanande för att man också måste liksom bli lite bra på att backa tillbaka och kolla hur har jag det nu och hur ska jag liksom rita om den här kartan för att få ett hållbart jobb för eleverna och för mig själv. Men jag tycker att det är kul.
Aha.
Jag tycker det är jätteroligt.
Lite oförutsett sådär ibland.
Ja, det gillar jag.
Aha.
Och jobba med många olika, både elever och liksom vårdnadshavare och personal på skolan. Jag tycker det är kul.
Jag tänker lite, vad tror du att vi skulle kunna bli bättre på i skolan? Vad skulle vi kunna göra mer av så att barnen mår bättre? Eller så att barnen klarar sig bättre i skolan eller har det bättre i skolan? Alltså tänker vi som jobbar i skolan, har du någon så här tanke kring? Vad skulle behövas liksom mer av?
Men jag tycker att vi skulle vara bättre på att utforma lärmiljöerna, alltså klassrumsmiljöerna, för att passa fler elever. Vi skulle vara bättre på att vara flexibla i hur man, ja, man delar in klasser och hur man har mindre grupper och hur man liksom har hur hela lärmiljön ser ut rent fysiskt. Och bli bättre på att jobba med de här sociala värdegrundsfrågorna. Ute på och rastaktiviteter, alltså jobba med rasten, att se hela skoldagen som en liksom elevernas lärmiljö, om jag uttrycker mig så då. Och liksom utveckla alla delar av det. Det är nog det jag tänker och tycker saknas. Det ser också olika ut, men det tror jag generellt att vi kan bli bättre, åtminstone där jag är.
Ja, jag håller med dig. Har du någon mer fråga, Henke?
Nej, nu tycker jag att vi har fått höra ganska mycket från en skolkurator.
Ja, det tycker jag var jättespännande vart.
Ja. Vi får tacka för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Ja. Så säger vi hej då, så syns vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Hej då!